Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Det var med den Augustprisbelönade boken Egenmäktigt förfarande från år 2013 så hon blev folkkär på riktigt. Och sen den romanen, som ju handlar om huvudpersonen Ester Nilssons brottningsmatch med kärleken och passionen. Och sen dess så är dagens gäst en av landets mest lästa och prisade författare. Nu under våren är hon aktuell med två böcker. Dels romanen Sveas son, en berättelse om folkhemmet. Och så krönikesamlingen Verkligheten och resten. För hon är också en stridbar skribent, framförallt i Dagens Nyheter, där hon har sina kolumner på ledarsidan. Utöver det så har hon också sommarpratat 4 gånger och hon har svarat på lyssnarnas frågor i radioprogrammet Allvarligt talat. Det här är 60 minuter med mig Erik Skylt, idag med Lena Andersson som gäst. Jag tror nog att du måste sitta...
ännu närmare.
Nej, men du behöver inte flytta fram. Det är bara att jag gör så här.
Ja, det är det. Att jag sänkte den där för att man vill se varandra.
Jag vet, men gör du det nu då?
Ja, då, jag ser tillräckligt. Ja. Det är som på radion. Man har inte ännu hittat på något sätt för att få kunna se sitt manus samtidigt som man har den här.
Jag vet det, absolut.
Ja.
Det går inte att...
Förena
det. Och så går jag av såna här små myggor och grejer. Men det blir inte lika bra som Nej. De här stora. Det är Nej. Något akustiskt över det.
Ja.
Det var väl Per Albin Hansson som myntade begreppet redan i slutet av 1920-talet. Folkhemmet. En kanske framförallt socialdemokratisk dröm om ett tryggt, jämlikt och modernt samhälle. En dröm som till viss del kanske också blev verklighet. Men till ett pris. Ett pris som än idag kanske inte riktigt blivit synligt. Ja, allt det här handlar Lena Anderssons nya roman Sveas son om. I centrum har vi Ragnar, slöjdläraren. Han som fått lära sig att älska moderniteten, att omfamna framtiden och att bejaka de stora politiska reformerna under 1900-talet. Men han är också en man som bär på en kluvenhet, ja, en rest från föräldrarnas koppling till det gamla bondesamhällets ideal. Och så vill han inte förhäva sig, utan han vet sin plats i jämlikhetens namn. Den här boken kommer vi prata ganska så mycket om idag när Lena Andersson kommer på besök till mitt kontor i Gamla stan i Stockholm. Men vi kommer också vidröra den sällsamma bredd som finns i hela hennes skrivande. Hyllad romanförfattare men också skarp debattör, av vissa till och med uppfattad som provokatör, i alla fall i ständig opposition, vare sig det gäller frågor om kön och genus, Jesus roll i evangelierna, palmemordet eller individens frihet i postmodernismens tid. Men att Lena Andersson skulle bli författare och skribent, det kändes länge avlägset. Under ungdomen var det framförallt längdskidåkning som präglade hennes liv. Hon var en av de allra bästa, trots att hon var född och uppvuxen i det relativt snöfattiga Stockholm. Sportens värld kände hon sig hemma i, men att syssla med ord och tänkande, det hade hon svårt att föreställa sig. Att jag började skriva berodde nog till viss del på bristande fantasi. Jag kunde inte se mig själv som något annat än vad jag var. Orden är Lena Anderssons och kommer från den intervju som författaren Kristina Sandberg gjorde med henne i Svenska Dagbladet för någon månad sedan. Nej, Lena Andersson kunde inte se sig som något annat än den hon var. Och så tillade hon i intervjun: och jag var ingenting.
Nej, men man är ingenting när man i den åldern.
Vilken ålder var det då?
Ja, men om vi säger början av 20 åren då. Alltså jag hade svårt att se mig själv i ett yrke, det hade jag verkligen. Jag kände inte till vad det fanns egentligen för yrken, mer än de här som alla känner till. Jag kunde inte se hur man tog sig dit. Alltså det är en sorts fantasilöshet kanske man kan säga. Och att skriva var också egentligen otänkbart, men trots allt det, jag tänkte då kanske jag skulle bli forskare på något sätt. Och det, att skriva, att vara romanförfattare och kolumnist, det är ju som att vara en sorts forskare, fast utan fotnoter. Man läser och skriver helt enkelt och tänker. Och det har man ju ändå, hade man ju ändå gjort i skolan, så det var ändå känt territorium. Det var ju någonting man visste hur man gjorde, man läste och så testades man på kunskaperna och så växte de till och så.
Men varför tänkte du att du inte var någonting?
Nej, men det var inte att jag tänkte. Jag var ingenting. Jag menar det som ett sakförhållande. Att, vad skulle jag bli? Hur skulle jag kunna bli någonting? Så jag kunde nog inte riktigt se den förändringen heller. Hur det skulle gå till att jag skulle lära mig någonting. Till exempel, tänk att våga bli ingenjör och bygga broar. Eller hus. Jag förstår det var otäckt. Alltså. Tänk om bron rasar. Men om en text rasar så händer ju inte jättemycket.
Såg du dig någon gång som professionell skidåkare?
Ja, det var det enda jag såg mig som. Mm. Eller det var det enda jag kunde se. Mm. För det visste jag hur det såg ut. Mm. Vad det skulle innebära och jag förstod vad det innebar i form av insats och träning och ansträngning. Och också, de såg ju hela tiden på tv och sådär. Plus att jag höll på själv med det på lägre nivå. Så det var inte svårt att föreställa sig.
Men hade du någon sån konkret dröm?
Ja, det hade jag.
Att så här, jag ska vinna några medaljer, göra reklam för havregryn.
Inte reklam, men medalj var det guld. Alltså. Det var inte, de räckte inte med medalj.
Du var ju väldigt bra, eller hur?
Alltså som ungdom var jag bra. Sen slutade jag ju när jag var junior. Men det var en helt självklar liksom, dröm att jag skulle fortsätta med det och bli världsbäst.
Är det inte väldigt ovanligt med längdåkare från Stockholmsområdet? Alltså jag känner nog inte till någon.
Som blir som framstående?
Blir, ja, precis.
Det har funnits några, men det var ganska ovanligt. Så ja, precis. Och det kan jag... Det var många skäl till att jag slutade, men det håller ju inte att bo i Stockholm. Då måste man flytta norrut. Och jag kanske är en stadsmänniska lite grann.
Vad är den största hemligheten för att lyckas åka snabbt?
Det beror på vad du menar. Man måste ha tränat väldigt mycket.
Ja, men jag säger så här, jag åker en del längdskidor på vintern. Jag är inte jättetränad, men jag tycker att jag är hyfsat bra. Men jag blir ju omkörd av 80-åringar i det här skidspåret. Det är någonting jag gör som är helt fel.
Ja, men precis. Nej, men då är det ju tekniken helt enkelt till att börja med. Den fråga du ställer handlar ju om att man redan har den och sen det beror på vilken nivå vi är på här, men alltså hemligheten i mitt fall var ju att orka stå ut med att det gjorde ont. För tekniken var ju inte problemet och inte egentligen hur vältränad man var heller, utan det är att orka plåga sig och stå emot den här smärtan under det antal minuter.
Och hur lär man sig det?
Man lär sig det av att man har en starkare motivation än det gör ont. Alltså man vill uppnå någonting som är så klart och starkt lysande. Att det inte gör något att det gör ont. Det ingår.
Hur gör du då för att stå ut med smärtan idag?
Den är mer, idag är den mer Den är inte lika akut sådär, och går då heller inte över på samma sätt. Man går inte i mål, utan den är molande. Den kan vara ett obehag. Det är svårt att stå ut, men jag tycker smärtan i mitt yrkesliv då handlar om obehaget i att folk kommenterar kanske elakt det man skriver, eller någonting de tänker av det man skriver. Alltså helt enkelt den här offentligheten som är ju ganska skoningslös. Och att man idag också får veta vad folk... Förr sa de det till varandra, nu står det. Står det någonstans och har man otur så ser man det. Jag söker inte upp det, men det kommer ibland till henne ändå. Och det är ju en smärta som är svår att... Och den är ett helt annat slag, och den liksom letar sig in igen och kan äta upp en. Och hämma en skrivande också väldigt mycket. Så den är mycket, mycket svårare att hantera.
Samtidigt så har du ju sökt dig till de, ja, men nästan de mest, vad ska man säga, laddade ämnena.
Ja, jag har sökt mig till laddade ämnen därför att jag tycker att de ämnena, de borde gå och på något sätt bli klara med och enas om. Det är inte för att, alltså jag tycker inte om provokation eller, alltså för egen del, utan jag skulle verkligen önska att vi kom framåt i tänkandet tillsammans och att vi kunde passera vissa stadier där man kan säga nej, men det här kan vi inte säga, för det stämmer inte, eller så här kan man inte påstå, för det visar sig ju här att det funkar ju inte. Då måste man ju tycka det här samtidigt. Och att vi då ville ta oss framåt. Men det uppfattas som provokativt, tror jag, att se det så. Därför att, kanske för att vi lever i postmodernismen, att allt bara är... Ja, det finns ingen sanning att ta sig fram till, utan det man är ute efter något, eller man vill uppnå någonting för egen del, för egen vinning, eller man säger något för att man kommer från en viss bakgrund eller har en viss hudfärg eller ett visst kön och ska bedömas efter det. Och det är ingen som söker sanningen, utan man söker kanske makt egentligen då. Och så tror alla att alla söker makt, den här makten. Men det är ju samma smärta, det är samma obehag kanske jag ska säga. Det är inte en smärta, det är ett obehag att ha det här. Att leva och verka i den här miljön, det är ju samma obehag som att vara, ja, retad kan vi säga då. Alltså man kan känna igen det från att vara retad i skolan till exempel, för att man har fel byxor.
Och ändå så då söker du dig dit?
Nej, men jag söker mig inte, utan jag har en plats där jag skriver. Jag skriver och då måste jag skriva någonting som är vettigt och intressant. Och jag tycker det är helt meningslöst att skriva någonting som inte... Ja, jag vet inte vad jag skulle skriva. Alltså för det första är det meningslöst att bara stämma in i vad alla andra har sagt. Det är ju, vad ska man ödsla tid på det eller plats för? Och därför att de frågor som folk tar ställning i är de som intresserar mig då. Alltså inte alla, men vissa av dem. Och då är det ju... Om jag då ser att jag tycker, nej, men här är ju konstig argumentation, eller här är saknas det argumentation, eller vad är det som pågår här, då är det det som är intressant att skriva. Och då väger jag helt enkelt, då får det vara den kostnaden. Men det är på något sätt som att jag tänker då, men varför skriver jag överhuvudtaget? Det här är för jobbigt. Men jag skulle aldrig skriva bara för att säga någonting som är självklart. Det är ju meningslöst, helt ointressant. Jag vet inte ens hur jag skulle formulera sådana meningar.
Någonting som är lite intressant om man jämför de här två olika genrerna och också lägger till hur folk uppfattar dig. Jag bara utgår från här, du vet när man ska göra en intervju med en person så brukar jag
bland vänner och bekanta och folk man träffar, så brukar jag säga att ja, men om några veckor ska jag intervjua Lena Andersson. Har du någonting du tycker jag ska fråga henne om? Man gör någon typ av allmän research och försöker liksom känna, vad ska man säga, ja, men sin umgängeskrets på pulsen kring den här personen. Och väldigt många personer säger så här om dig: ja, jag älskar hennes romaner. Jag känner exakt igen mig själv i vad hon skriver i romanerna. Men när jag läser hennes texter i DN så blir jag alltid jätteförbannad. Då håller jag inte med överhuvudtaget. Och de här reaktionerna har jag fått av så många människor nu, så att jag nästan börjar se det som typ av trend. Alltså att det du skriver i kolumnerna, där är du oppositionell på något sätt. Men i romanerna så verkar du hitta någon typ av djupt liggande gemenskap. Hur ser du på den här paradoxen som jag försöker ringa in här?
Ja, det var intressant. Det där har jag faktiskt inte hört förut. Jag är ju själv ganska bestämd över att det inte är fråga om någon klyvnad här för min del, utan att det finns en koppling, men romanerna kan man väl säga, man skulle kunna säga att romanerna är mer relativistiska i betydelsen, och subjektivistiska i betydelsen att jag ju faktiskt går in i olika psyken och förstår dem, eller försöker förstå dem. Och de är inte, därmed är de ju inte heller normativa. De är inte moraliska på det sättet. Där jag påstår att någonting är på ett visst sätt, egentligen inte. Utan det tycker jag kanske emanerar ur boken om man vill se det så. Men det är ganska öppet för hur man ska tolka dem. Och hur man ska se på personerna i dem. För det som intresserar mig när jag skriver romaner är ju människor och karaktärer. Och hur de löser sina problem och liv. Medan i kolumnerna så är jag ju mer liksom, ja, skulle säga moraliskt då. Säger att det här är så här. Och tänker man det här, så har man också förutsatt det här. Och det här hänger ihop på det här sättet. Det är då inte öppet för liksom något mer det här svävande. Även om mina romaner är ganska tydliga, alltså de är tydligt skrivna på något sätt. Jag gillar ju när man har konturer på saker. Men det var en intressant påpekande, jag som sagt har inte hört det förut. Men jag tror att det är något sånt, att romanerna är mycket öppnare.
Vilken roll trivs du bäst i?
Det känns som att båda behövs för min del. Jag vill göra båda, och jag har försökt sluta med kolumner, men jag blir ju så upprörd hela tiden på sånt jag hör och får en lust att formulera mig om saker och ting i samtiden. Och då finns det egentligen inget annat format. Det finns inget format i bokform för det. Utan då är det artikelformatet som är det bästa. Och samtidskommentaren. Så att, men om jag var tvungen att välja, skulle jag välja romaner och essäer i bokform.
När trivs du som bäst med det offentliga samtalet?
Ja, men jag tycker det är väl faktiskt när jag ser argumentation, då blir jag ju glad. Alltså när någon faktiskt argumenterar och är omsorgsfull med sin argumentation och förstår att man behöver argumentera för det man säger. Så att man lämnas med, som tittare, läsare, lyssnare, med en möjlighet att få delta på något sätt och inte bara få pekpinnar eller tillrättavisningar eller moralkakor nedkörda i halsen. För när jag säger att jag är moralisk i mina kolumner, så är det ju alltid så att jag alltså argumenterar för det jag påstår. Så att det ska gå att inta en annan hållning, men då får man argumentera för den. Men en moralkaka som bara förutsätts och inte, som är till för att liksom få andra att känna sig dåliga ständigt eller, ja, som blir bara liksom auktoritär, det är något annat. Så att jag mår bäst när jag ser att folk dels har läst kanske någon, när det bygger på kunskap och något de har läst och där jag får lära mig någonting. Och sen också argumentation och diskussion. Vi har väldigt lite diskussion egentligen i vårt offentliga samtal idag.
Varför ville du skriva om folkhemmet?
Ja, jag har skrivit romanen här, Sveas son, om folkhemmet. Och den har jag planerat sedan 2012 åtminstone. Det var första gången jag tänkte på den aktivt. Att nästa bok, roman, ska efter Esterböckerna, ska handla om 1900-talet i Sverige, tre generationer. Det visste jag från början. Alltså jag är väldigt intresserad av idéer och av 1900-talet. Som jag tycker är fascinerande att ha fått vara med ändå. Jag är född 1970, så jag fick vara med ett tag och har ju fått del av via föräldrar och farmor och sådär. Ytterligare plus läsning och sånt här man har gjort och tv och historiska tillbakablickar. Men det är ändå nära i tiden och ändå, alltså det är mitt århundrade på sätt och vis. Jag kommer från det århundradet verkligen. Har rötterna i det. Och också utöver det, allt som hände i världen under det här, demokratins frambrytning, de totalitära rörelserna och så kampen då mellan olika tydliga idésystem som verkligen är väldigt tydliga, och så Sverige någonstans mitt emellan där, och att Sverige var så också speciellt under den här tiden med ett system som på något sätt var eget och som folk studerade. Det var ju fascinerande att växa upp med den där, mot den där fonden. Och att växa upp på 70-talet också när Sverige var liksom bäst på allting. Alltså överst på alla listor, till och med bäst på idrott. Trots att det inte borde vara möjligt. Åtminstone i vissa grenar. Och då i grenar dessutom som var osannolikt att Sverige skulle vara bra i, som tennis. Till exempel, men också skidåkning och allt möjligt. Alltså. Så att det var så många skäl till det här. Men och sen trev jag mig fram hur jag skulle göra och vad i folkhemmet jag skulle skriva om. Men så kom jag liksom fram till den här att jag ville beskriva folkhemmet som mentalt tillstånd och inte som bara historiskt bocka av, att inte bocka av olika saker bara, eller utan att fånga det här framförallt det socialdemokratiska projektet och förnuftsprojektet och rationaliteten och moderniteten. Vad var det egentligen? Vad var förutsättningen för allt det här? Det var ändå demokratiskt genomfört. Det var i demokratiska val som man bibehöll makten under lång tid då, socialdemokraterna, och man hade folkets stöd. Hur såg det ut? Vilka var det som bar upp det och hur tänkte de? Alltså sådana saker. Hur idéer faktiskt är verkliga för oss. Det tycker jag är spännande.
När jag läser din bok så får jag en känsla att, jo men visst, jag är ju 9 år yngre än dig. Jag är född 1979. Så jag tycker också att jag har en typ av rest av folkhemmet i form av tidiga minnen. Där nostalgi och romantik blandas samman med bilderna från familjealbumet och sådär. Det är svårt att, och berättelserna man hört. Det är svårt för mig att urskilja hur det egentligen var. Kanske att jag var lite för liten för att kunna reflektera över just det här folkhemmet som du försöker fånga. Men jag får ändå en känsla när jag läser din bok att, jo men visst, det här var en tid med en enorm framgång för samhället. Ganska stor trygghet också. Men allting hade ett pris. Och det priset var att människor, och jag menar, det här är ju många som har sagt tidigare förstås. Och jag har bekantat mig med tanken tidigare. Men den slog mig återigen här att priset var att Mm. Alla behövde, var faktiskt tvungna att vara lika.
Mm.
Alltså på ett mycket, mycket mer radikalt sätt än vad vi erkänner idag.
Absolut.
Och att det här säger någonting om vad Sverige är och vad Sverige har problem med idag. Alltså den här djupa mentaliteten.
Men jag skulle vilja lite grann modifiera. Jag håller helt med att likriktningen var ett problem, och den huvudperson jag skriver om, han är beredd, han är Ragnar Johansson då, som han heter, och en typisk vanlig människa. Han till och med vill vara vanlig. Vilket på sätt och vis är radikalt, att vilja vara vanlig, det ska duga, och det är ett folkhemsdrag, tycker jag. Alltså han är verkligen medveten om att saker har ett pris. Han är absolut på det klara med det, för han är logiskt rationell. Så att man kan inte få allt på en gång. Men han tycker det är värt det. Han tycker det är värt detta. Jag skulle också vilja tillägga att jag tror inte att man ansåg att människor skulle bli lika. Om man ska få se det lite mer välvilligt. Jag tror inte tanken var så här, nu ska alla bli lika. Jag tror att man var så universalistisk att man tänkte att alla är lika. Det är bara det att vissa på grund av dåliga omständigheter inte får chansen att bli lika bra som de andra, eller ha det lika bra, eller lyckas lika väl. Så det var nog inte ett sätt egentligen att göra alla lika. Jag tror att det var ett sätt att se till så att alla blev vad man ansåg att de egentligen var, nämligen lika. Man hade liksom det universella som mål snarare än som utgångspunkt.
Men tänk om det här ändå då, som du just gestaltar i den här boken. Tänk om det är någonting som vår tid på riktigt behöver göra upp med.
Men det har vi gjort redan. Alltså, vi har ju gjort upp med det förutom, tycker jag. Vi har inte gjort upp med det på riktigt. Därför att vi fortfarande... Alltså, vi behövde göra upp med det här med den likriktande staten och det auktoritära, och att människan... Att man inte fick vara avvikande och hitta på sitt eget och sådär. Men vi har ju behållit halva, en del av det, nämligen att vi ska ta oss om hand. Den sociala aspekten har vi ju inte gjort upp med. Och så samtidigt ska vi vara totalt individuella och fria. Och jag vill nog säga att det är en kombination som inte fungerar. Det går inte. Utan vi orkar inte släppa att någon annan har ansvar för oss. Vi vill bli omhändertagna. Eller manar varandra att ta hand om de svaga. Alltså det är väldigt upptagenhet vid svaghet. Och att identifiera vem som behöver hjälp. Och väldigt lite betoning på att människans styrka och kraft och förmåga att klara skivan. Och där har vi behållit alltså hälften. Och så gjort oss av med det som med priset för det. Och det är den kombinationen vi sitter i nu, och den går inte. Den är oförenlig. Och därför tror jag att vårt samhälle har de problem det har.
Och vad tror du kommer hända då?
Alltså det är väldigt svårt att förutsäga. Jag är väldigt dessutom dålig på att förutsäga saker och obenägen att göra det. Men, jag tycker det är svårt att... Alltså historiskt sett ett läge som inte känns givet hur det ska gå. Det ser inte riktigt bra ut på alla sätt, kan man säga. Men jag tror inte världen håller på att gå under heller. Men det ser inte... Och jag tror inte heller att demokratin kommer försvinna, men den kommer ta sig nya uttryck på något sätt. Och jag är rädd för auktoritära rörelser, men jag tycker också att de förment progressiva idag rörelserna är också väldigt auktoritära. Medan nationalismen är väldigt tydlig, alltså den står för sin auktoritära hållning, medan det andra är smyga auktoritärt. Och det skrämmer mig faktiskt mer, för det är svårare att hantera.
Men hur yttrar sig då det smyg-auktoritära?
Ja, det tycker jag vi ser hela tiden exempel på. Det är krav på att man ska ha rätt åsikter, att man ska ha rätt infallsvinkel på problemen. Och, alltså det är den hegemoniska kultur i kulturlivet. Att man, alltså folk blir utfrysta om de inte säger rätt saker och inte tycker rätt. Och, så det tycker jag är ganska enkelt att se. Och det är ju auktoritärt. Och nu är det någon sån här ny kärleksfullhet som har, man har bestämt sig för att det ska vara så mycket kärlek och alltså du vet, det är sån här lite jolmigt allting. Att man ska, jag vet inte, lite kristet kanske, jag vet inte, utan att någon säger det ordet.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Lena Andersson. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. Det finns en scen i romanen Sveas son som inte bara säger något centralt om huvudpersonen Ragnars förhållande till samhällets styrande skikt, utan det här är en scen som även till stor del sammanfaller med den kritik som Lena Andersson ofta brukar återkomma till i sin roll som kolumnist. Det handlar om när Ragnar i tidningen läser om Stefan Jarls film De kallar oss mods. Här får han lära sig att det är han som är lurad och att den skötsamme arbetaren som han, ja, det är någon som går kapitalisternas ärenden. Och ungdomarna i filmen, de är rebellerna och sanningssägarna, ja, hjältar i elitens ögon som på grund av sin utsatthet förtjänar sin status i samhället. Det här gjorde den skötsamme slöjdläraren utom sig av ilska. Han som bara gjorde sin plikt, som inte förhävde sig, som blev vid sin läst, som drömde stort, men som besinnade sig för samhällets skull.
Det där är en nyckelscen och där Ragnar irriterar sig oerhört på en slags maskopi mellan de, ska vi säga, de skrivande klasserna och de som uttalar sig i media framförallt och forskare och sådana. som lierar sig då med de som det är mest synd om, alltså knarkare eller utslagna på något sätt. Och Ragnar anser ju att hans skötsamhet är ju det som har hållit honom borta från att slås ut. Alltså att han har gjort någonting för att inte... Det är inte ett privilegium att inte slås ut, utan han har kämpat för att inte vara utslagen. Och han säger väl någonting att man sköter sig inte för att ta sig uppåt, utan för att hålla sig kvar där man är. Alltså det är en ständig kamp med livet. Och att då se den här alliansen mellan de här, där man, de här skikten då, understa och översta, och där man också kanske hånar lite grann hans vanlighet, hans arbetsflit och dygder och plikttrohet, blir provocerande för honom. Och man också ser de här knarkarna hos Jarl då som symbolen för upproret mot det här samhället som borde vara ett bättre samhälle. Och alltså drömmare och romantiker och sådana som vill just ha en annan människa och göra om människan och säga att 1 + 1 = 3. Och det är den konflikt som finns hela tiden och som jag tror faktiskt kanske har lett fram till Trump och Sverigedemokrater och annat och så populistiskt, andra populistiska rörelser. Den här vreden över att se detta, denna maskopi.
Vrede över vad då? Alltså...
Ja, vrede över att dels att bli... Alltså, Ragnar känner sig förlöjligad där. Eller inte förlöjligad, utan hånad kanske. Han är det bokstavligen. Han läser i tidningen att sådana som han som går och jobbar är lurade och göder det kapitalistiska systemet och ytterst också det socialdemokratiska samhället. Och istället för att göra uppror och förstå att det där är något gammeldags... som man måste göra sig av med. Och det där kan ju ta sig uttryck på andra sätt, att man är fel för att man är vit eller man eller vanlig svensk eller trist och så här. Så att den här motsättningen, den är ju beständig. Alltså den finns hela tiden med de här, hur man lierar sig med olika grupper och bryr sig. Alltså man kommer från de mer, ska säga, sofistikerade lagren och övre skikten, så har man ju mycket lättare att känna sympati för utslagna människor eller uppenbart sådana som det är uppenbart synd om, som är avvikande på något sätt eller handikappade eller har det svårt eller vad det nu kan vara. Och liksom då omedvetet eller medvetet ställer man då dem mot sådana som Ragnar då, vanliga medborgare som strätar på. Och det var ju det där Socialdemokraterna lyckades med egentligen att inte göra. De lyckades ju där med någonting som var speciellt, att de inte ställde de här mot varann utan sa, vi är för er allihopa. Vi är en stor rörelse för man ska kunna vara vanlig. Men då funkar inte det med avvikelse. Om någon då vill vara avvikande, då funkar det ju inte. Om man ska odla sin avvikelse, där blir det skav, där blir det friktion.
Men vilket skikt kommer du ifrån då?
Alltså jag kommer från den vanligheten, skulle jag vilja säga. Den känner jag mig hemma i och känner igen mig i. Att inte vara någonting särskilt. Men det betyder inte att man är... att man behöver inte vara vanlig som individ sen, utan men det är mer en sån här liksom, varifrån man kommer och uppvuxen. Alltså jag förväntade mig aldrig någonting särskilt av livet. Visst att man måste kämpa hårt och allt det där som många känner igen. Så att jag kommer ur detta som jag skriver om i den här boken.
Men förväntade du dig aldrig att bli en mästare inom skidor?
Jo, det förvänta sig kan man kanske inte göra, men det var en realistisk möjlighet, någonting jag kunde se framför mig och föreställa mig utan större problem. Det var tydligt mer realistiskt än att bli författare till exempel. För det var otänkbart när jag växte upp. Men idrott är mer just idrott är ju mer tydligt hur man gör och vart man tar vägen. Man ser också vägen på TV hela tiden i form av tävlingar, och det är inte obegripligt. Man behöver inga kontakter, man behöver inte utbilda sig egentligen heller för det. Ja, det behöver man egentligen, men i stort sett räcker det ju att anstränga sig och träna.
Precis, det kanske ändå var den tydligaste, vad ska man säga, eller en väldigt tydlig väg till framgång i just folkhemmet. Ja. Men att det är så otroligt mätbart, ett sportresultat.
Ja.
En författare kan ju, okej, man kan få bra recensioner i alla stora dagstidningar, men det kanske är en bluff ändå. Ja,
absolut.
Men om Gunde Svan...
Det är det ofta dessutom.
Ja, så är det kanske. Men däremot går det inte att frågasätta Pernilla Forsberg eller Gunde Svan eller...
Pernilla Wiberg menar du? Ja, men du? Menar du slalomåkaren?
Alltså jag är så dålig på
sport. Ja. Någon. Ja. Nej, men det är helt
vänta,
sant.
Vänta. Men hon Forsberg, det är ju...
Magdalena Forsberg.
Ja, jag blandade ihop. Förlåt. Ja, men jag... Okej, Gunde Svan känner jag till. Det, han höll på med skidskytte.
Nej, skidor.
Nej, jag skojar. Ja. Okej, men där finns det i alla fall en... Nej, men en tydlighet är det. Det går inte att fråga sig.
Nej, men det var ju också därför jag tyckte att idrotten var så viktigt i den här boken att ha med. Det är inte för att jag håller på med det som det var viktigt, utan det är tvärtom. Jag har hållit på med det av samma skäl som jag skriver om det, för att det är just mätbarheten. Omslaget på min bok är ju en man som möter med en tumstock, och det är ju ingen slump. Det är mätbart, det är tydligt, det är inget att diskutera. Man accepterar också då när man är sämre, för det är inte godtyckligt. Och man kan... teoretiskt sett förbättra sig också. Man vet hur fort man måste köra då. Och detta står i alltså direkt kontrast till allt annat som är egentligen som är helt, det är löst och oklart vad det egentligen är för kriterier, och ändå så behandlar man det som om det var tydliga kriterier. Och vilket gör det ännu mer mystiskt att förstå vem som hyllas och vem som försvinner bort och tystas ner eller någon bryr sig om. Och man pratar inte om de här kriterierna, för då blir det liksom, det är som att bryta förtrollningen. Och ja, precis så är det ju. Så att idrotten har ju en särställning på det sättet i folkhemmet, för att man tycker om den här tydligheten och mätbarheten. Det är ett sätt att röra sig socialt också, utan att förändras. Som i min bok så skriver jag ju om det, att Ragnar han är rädd för klassresan på något sätt, för den är personlighetsförändrande, och han vill ju veta vem han är.
Han säger nej till den också. Han blir erbjuden jobb som studierektor, ja. Är det väl, men säger nej faktiskt.
Ja, just det, han säger nej till att bli egentligen möbelsnickare också, för att ja, slöjdlärare är ju säkrare. Och han säger nej till studierektortjänsten, för han tror inte att han ska duga till den. Men också för att den intellektuella utvecklingen är ju personlighetsförändrande. De facto, alltså man blir på ett annat sätt av att förkovra sig intellektuellt. Men man kan, om man blir bättre i idrott, så det är fysiskt, alltså det är kroppen. Det är inte en psykisk förändring.
När dog folkhemmet då?
Alltså allt sånt här är ju ett stilla borttynande, och man ser inte när det händer. Men jag skulle säga att sista folkhemsvalet är 1988 ändå. Då gör ju, jag tror jag skriver om det också faktiskt, Socialdemokraterna gör ju en jättereformistisk satsning. Alltså massa reformer då i sina vallöften. Jag kommer ihåg de där vallöfterna, de var enormt ambitiösa. Eller överbudspolitik kanske det var. Men sen dör det ju sakta. Jag menar, det blev ju kvar i människors mentalitet ett tag. Precis som delar av Ragnars mentalitet är ju från bondesamhället. Och alltså hans modernitet är ju egentligen, han är ju en enda stor klyvnad hela han. Så att sånt här, det har ju långa fördröjningar det här. Långa eftersläpningar. Och så mycket av hans dygder kommer ju från Svea, alltså från bondesamhället, och inte från moderniteten. För det är moderniteten som han sen kommer ikapp honom och på sätt och vis är hans hållning det som är hans egen förödelse, alltså hans egen undergång och folkhemmets undergång, när alltså man tror att ingenting finns att lära av dåtiden, ordning han är ju ändå, han tror på eviga former och ordning och rimliga, alltså relevanta hierarkier, att liksom läraren vet mer än eleven och ska därför lära eleven. Allt sånt visar sig ju att han har liksom själv närt den idén hos sig utan att förstå det, som är undergången för de idéer han egentligen tycker är riktiga. Så det här är mycket komplext, alltså komplexa saker. Moderniteten är inte att leka med.
Men är inte ett av modernitetens stora problem just nu är att den inte har någon given fortsättning? Alltså kanske några av avarterna. Alltså Ragnar älskar till exempel pulvermat.
Mm.
Han ser ju det som,
av rent rationella skäl.
Ja, han ser det som någon typ av frälsning. Också befrielsen för kvinnor från köket.
Mm.
Att nu går ju allting finns som pulver. Mm. Och finns det inte som pulver finns det i alla fall som konserv.
Mm.
Och det där tror jag människor kanske har börjat göra upp med. Man, samtidigt som jag har läst nyare forskning som visar att sådana här pulvermat är inte så dålig som man tror. Och tillsatser och sånt behöver inte vara dåligt. Så att slaget är kanske inte helt...
Nej, det är det nya nu. Det pendeln slår tillbaka nu. För nu precis. Ska man ju vara så jättenaturligt av och stenålderskost och så här. Och bara äta sånt som människan kan plocka från naturen i sin naturliga form. Så nu kommer en reaktion på det, va?
Mm.
Förstås med surdegshotell och sånt där som har varit... Men det är hans, däremot är det kanske inte så gott med pulver alla gånger. Liksom. Men ja, det är ju hans rationalitet som kommer in där. Att det är klart att människan måste kunna det här bättre än naturen. För naturen är inte jämlik, naturen är inte rättvis. Människan måste behärska naturen, inte tvärtom. Men här är han kluven, alltså, för att han är ju inte... relativist eller som blir följd, han är inte postmodernist, han är motsatsen till postmodernist, och det följer av idén om att människan behärskar allting eller att människan är alltings mot. Vi är under en naturlig struktur.
Men vad ska man göra då om man börjar tvivla på det, för att det där tycker jag är knepigt. I mina tvivel på moderniteten så tänker jag okej, men vilken väg finns det då i det tvivlet att gå? Kanske den här då så kallade postmoderna i en typ av upplösningens metafysik, eller vad man nu ska kalla det. Sen så finns ju förstås högerpopulistisk rörelse som också delvis är en nostalgisk rörelse. Men om man vill inte gå, om man inte vill vandra någon av de spåren men ändå vill hitta en position där det kanske, där man tillskriver historien ett värde och inte tror på att i alla fall samtidens rationella förnuft kan förklara allting om hur vi ska leva och hur vi ska vara och hur ska vi tänka och hur vi ska känna. Där kan jag känna mig otroligt vilsen. Jag vet inte vart jag ska vända mig.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej, jag förstår det. Det kan man verkligen.
Och det, jag tror inte jag är ensam med den känslan av.
Men jag tror att man kan börja med, om man identifierar problemet i alla fall. Och gör man inte det så då tycker man ju inte att det är ett problem. Så då får man ju tänka som man vill naturligtvis om det och göra något annat. Men om man identifierar det problemet så kan man börja med att, tycker jag, att med så att säga, idéerna och låta bli och tro. Att människan är totalt föränderlig, vilket jag inte tror. Att börja med att inte förakta sånt som människor hade kommit på förut. För det fanns någon evolutionen, så att säga, inte den biologiska evolutionen utan också samhällenas utveckling och den här långsamma evolutionen som vi är alltid, att man förbättrar saker långsamt och sådär. Den kan ju ha kommit på någonting fiffigt, någonting bra. Och att då vara uppmärksam på det. Till exempel hur man lagar mat. Vi kan ta ett exempel mat då. Alltså man har kommit på hur saker smakar bra tillsammans. Och så gör man har kommit på att det är bra med tre måltider om dagen. Och att då tro att man fattar ingenting förr och nu ska vi göra om allting och nu ska man äta så här för att det är nyttigare. Ja, fast det kanske inte är tillfredsställande. Det kanske var någonting med hjärnan också, att en kombination då av saker som... Det här är bara ett exempel av många som man kan applicera på andra saker. Alltså att ha en förståelse för att människan har tänkt på saker förr. Alltså man kommer långt med det. Att vara ödmjuk inför det. Och också kanske läsa någonting som någon tidigare har trott och tänkt. Och sagt om människan, alltså typ antiken eller vad man nu väljer. Det här är lite samma sak som att om man tror att människan inte har någon fri vilja, så det är ju en sån där fråga som inte går att liksom få någon svar på riktigt. Men däremot så kan man ju säga att om man börjar tänka så här, jag har ingen fri vilja, så kommer man att börja agera annorlunda än om man tänker, jag väljer, jag är herre över mitt eget liv. Man kommer alltså att få olika resultat beroende på vilket man tror. Och det är lite samma som det här, att om man börjar agera på det sättet att inte tänka att allt som är nu måste vara sämre än det som ska vara om en vecka och ett år och 10 år, så kommer det infinna sig en djupare förståelse för vad det är att vara människa. Jag tror att det är det vi måste återvinna. Vad är det att vara människa? Så lite ödmjukhet inför det.
Det är lite som att man plötsligt bara skulle börja låtsas att man hade en själ. Och så utgick man från att man hade det i alla sina val. Kanske till och med en evig själ. Och efter ett tag så kanske man hade fått en själ. Bara för att man agerade som om man hade en.
Ja, vad man nu menar med det, men vi har ju åtminstone ett psyke som är verksamt, och vi har en metaförmåga, alltså vi kan abstrahera, vi kan förstå, vi kan föreställa oss världen, vilket ju vi är ensamma om förmodligen.
Men en sista fråga då, alltså Ragnar, jag tänker att i det här rationella folkhemmet, det som inte riktigt får plats där är ju det får inte riktigt plats. Det är ju de stora personerna. Han själv bryter ju sig upp från ett långt äktenskap mot slutet av sitt liv och blir faktiskt lite passionerad där under några korta år. Men jag tänker att de här största livsfrågorna kommer ändå lite i kläm. Och när man tittar hur han förhåller sig till döden, så verkar han ganska krass. Alltså han säger någonting... Livet, ja, det var vad det var och det fanns ingen tröst att få. Då kommer jag tänka på att jag hör ju faktiskt dig när du ledde programmet Allvarligt talat i P1. Då sa du som svar på en fråga från en lyssnare att döden är inget att förbereda sig för. Det var lite ragnarskt sagt där. Är det så här alltså?
Ja, jag tror att vi bedrar oss på vad den är helt enkelt, och därför så är den inget att förbereda sig på. Jag tror att vi ska inte ta bort det filosofiska hos människan, alltså tänkandet om oss själva, tänkandet om vad är ett liv, vad är det att leva. Det är filosofiska frågor, det ska vi jobba, vad ska vi säga, odla mer. Vi ska diskutera det mer, vi ska tänka mer på det. Vad är människans tillvaro och sånt där. Men det där med döden och allvarligt, som jag sa, allvarligt talat, det menar jag verkligen på riktigt, att jag tror verkligen inte att det hjälper att förbereda sig. Ja, så att man får hela tiden balansera de här. Aristoteles sa ju att det är medio, alltså medel. Det finns en balanspunkt alltid mellan två ytterligheter. Och det är någonstans där man alltid hamnar om man ska ha ett gott liv och ett gott samhälle.
Men sa inte de gamla filosoferna också att filosofera, det är att umgås eller lära sig att dö?
Men då är jag med på att det förbereda sig att dö. Om det är det man menar, då är jag med på det. Då är jag absolut med. Man måste alltid definiera vad man menar. Så det är jag med på.
Men du, en sista sak då. de gamla filosoferna, de hade ju sådana här symposium. De träffades och så tillsammans så verkade de jobba fram sanningen om livet. Mm. Ibland när jag följer den samtida debatten så tycker jag att det hade blivit mycket bättre om folk faktiskt hade träffats istället för att skriva de här artiklarna. Det hade blivit mindre missförstånd. Mm. Det är svårare att vara arg på någon som man tittar i ögonen samtidigt som man är arg. Man kanske till och med börjar tycka om varandra trots olika åsikter.
Verkligen. Alltså det, jag tänker på samma sak väldigt ofta och att vi träffas alldeles för lite. Jag förstår inte varför det har blivit så att träffas. Alltså menar jag just i symposium och diskutera. Och då kan man också skippa vissa av de uppenbaraste som bara är retoriska finter. För de kommer man ju snabbt bort från. Och sen just precis det du säger. Och alltså Platon och Sokrates, de var ju emot det skrivna ordet av det skälet. För att man... Det blir bara missförstånd. Det låser fast saker som blir misstolkade, avsiktligt inte minst. Så att visst borde vi träffas. Men jag gillar ju skriftspråket eftersom det faktiskt just bevarar saker. Jag är glad att Platon skrev trots allt. Men mycket mer mötas och diskutera på riktigt och inte bara åsikt utan också grundläggande frågor. Hur man ser på kunskapssyner och sånt.
Ja, men vi sätter punkt här.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Lena Andersson. Mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. Musiken var Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria av Bach på piano. Och sist här hade vi andra satsen ur Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel Wiesej.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.